Så, tack Sandra och lovsångsteam för jättehärlig sång. Kul att se er allihop. Oj, det är ju mycket folk som sagt. Nästan fler folk än i kyrkan. Nej, det är det ju inte, men det är roligt. Det märks ju att semestrarna börjar ta slut. Det börjar gå mer och mer mot vardagen som är dagens tema. I sommar så har vi haft ett tema på de här kafégudstjänsterna. Och det har ju varit med Jesus i båten. Och då är det sjunde tillfället med Jesus i vardagen. Första söndagen så pratade Jörgen om hur Jesus undervisar från en båt och om vårt behov av Guds ord i våra liv. Den andra så pratade Pernilla om kallelsen till Kristus, att det är det viktiga. Den tredje så pratade Jörgen om sändningen utifrån Kristus, om att vi alla kan bli människofiskare. Den fjärde pratade Linnea om hur Petrus går på vatten och att vi kan lita på Jesus. Den femte så pratade Henrik om hur Jesus visade barmhärtighet och botade människor var han gick. Och förra söndagen så pratade Henrik också om att vi kan möta stormar i våra liv. Men att Jesus är med i våra stormar. Och idag då så har vi kommit till sjunde med Jesus i vardagen, eller en tro som håller i vardagen. Dagens text den är från Matteus kapitel 9 vers 1 till och med 8, och vi läser den texten. Den kommer upp här. Får man fråga, ser ni längst där nere? Så där. Jag får läsa högt och tydligt. Han steg i en båt, det vill säga Jesus steg i en båt och for över sjön till staden där han bodde. Där kom det till honom en lam som låg på en bår. När Jesus såg deras tro sa han till en lame: "Var inte orolig, mitt barn, dina synder är förlåtna." Några skriftlärda såg det då för sig själva: "Han hädar ju." Jesus såg vad de tänkte och sade: "Varför bär ni onda tankar i era hjärtan? Vilket är lättast, att säga 'dina synder är förlåtna' eller att säga 'stig upp och gå'? Men för att ni ska veta att människosonen har makt här på jorden att förlåta synder." Och nu talade han till en lame: "Stig upp, ta din bår och gå hem." Och mannen steg upp och gick hem. När folket såg det greps de av fruktan och prisade Gud som hade gett sådan makt åt människorna. Ja, jag måste hålla med Pernilla. Sommaren, det är en härlig period när vi har semester. Jag gillar semester. Vi har tid för att göra det som vi har längtat efter och det som vi har planerat för året. Roliga saker. Och bland roliga saker, det tror jag för mig i alla fall hör till att åka på kristna konferenser. Kanske Nyhem eller Hönö, eller som det är nu så är det ju på Körn samtidigt. Jag vet inte, är det några av er som har varit på någon kristen konferens? Ja, det är en hel del, säger jag. Bra, det är i allmänhet bra saker som man får till sig där. Och det, åk på konferenser, det är någonting som är gott. Men så kommer man hem, första arbetsveckan också för mig den här veckan. Man kommer hem till vardagen. Ibland brukar vi säga den grå vardagen, och det låter ju ganska negativt, va? Visst gör det? Men det kan vara så kanske att det inte är lika lätt att ha sin andakt, sin dagliga andakt, när vi får prata med Herren. Gud kanske känns något lite längre bort. Det sker inte några stora mirakler. Jag hör inte Gud tala. Och så vidare. Ibland pratar vi till och med om att vi har en tro på söndagen och en annan i vardagen, alltså söndagstroen och sådär. Hör inte så bra till. Vi upplever Guds tilltal i gudstjänsten, på konferenserna, men Gud är kanske tystare under vardagen, kan vi uppleva ibland. Även Jesus åkte iväg ifrån sin vardag, kan vi läsa om i Bibeln. Han besökte andra städer, andra byar, andra samhällen. Han gjorde under och han undervisade, och han gjorde många goda saker. Men så kom han hem, som vi kan läsa i den här texten. Jesus hade på något sätt ett hem och en vardag han också. Han kom hem till sin egen stad. Där fortsatte han att göra gott, förlåta synder och bota sjuka. Jesus hade en och samma tro, oavsett om han var... om det var sabbat eller om det var vardag eller i vilket sammanhang han än var i. Han botade människor på vardagar och han botade också sjuka på sabbaten. Det här upprörde ju många, den religiösa eliten på den tiden. Och så här borde det ju förstås vara för oss också. Det finns ju bara en tro på Kristus, inte en vardagstro och inte en söndagstro. En tro på Jesus oavsett vilken tid eller dag det är eller vilket sammanhang det handlar om. I den här bibeltexten som vi kan läsa så ser vi att Jesus möter människor som har en jättestark längtan efter helande. Efter ett fysiskt helande. De längtar efter en förändring. Och de hade också en stark tro på att Jesus kunde göra skillnad. Att han verkligen kunde hela den lame mannen. Och Jesus, han ser deras tro, ser deras längtan efter helande. Och så möter han deras längtan efter helande med att förlåta den lame mannens synder. Det är det första Jesus gör. Var inte orolig, mitt barn. Dina synder är förlåtna, säger Jesus till honom. Vi kommer också ofta till Gud med våra önskningar. Vi är att Gud ska hjälpa oss. Hjälp mig detta, hjälp mig detta. Låt det få gå bra och så vidare. Och det är självklart, det är böner som vi kan få be och ska be, så att säga. Det här skulle kunna ha varit vi. Men Jesus, han kommer med det viktigaste först. Det är det allra viktigaste. Att vi får uppleva försoningen, att vi blir förlåtna. Det är det viktigaste en människa kan vara med om i livet. Det är liksom själva utgångspunkten för ett gott liv. För att kunna leva ett liv som det var tänkt från början. Och man kan verkligen säga så här, att få en relation till Gud, det är meningen med livet. Och meningen, det är också att få fortsätta och lära känna Gud mer och mer och mer under livets gång. Vår tro kan utvecklas på Jesus Kristus. Först efter att Jesus har gett mannen syndernas förlåtelse så möter Jesus även mannens behov av ett fysiskt helande. Så säger Jesus här, men för att ni ska veta att människosonen har makt här på jorden att förlåta synder. Och nu talar han till en lame, stiga upp, ta din bår och gå hem. Det verkar som att Jesus vill att det här fysiska helandet, det ska liksom förstärka betydelsen av försoningen. Själva helande miraklet är inte centrum i den här bibelberättelsen, utan det är snarare ett bevis på att Jesus har makt att förlåta synder. Och tänk vad det här upprörde de skriftlärda, eller den religiösa eliten på den här tiden. Vad de blev arga. Men Jesus vill ändå visa, vad var det viktigaste först? Tillbaka till vardagstron då. Att det kan gå upp och ner i våran tro, i våran resa tillsammans med Kristus. Ja, men det kan vi förstå. Det vet vi, det ser vi på våra egna liv. Och det kan vi också förstå ifrån berättelser i Bibeln som vi läser. En av de mer dramatiska berättelserna i Bibeln om just den här trostormarna, så att säga, handlar om Elia som är en profet i Israel. Elia var ju en Guds profet och som fick verka mycket och göra mycket gott. Vi kan läsa om honom i första kungaboken, kapitel 18, om hur Elia liksom tävlar emot 450 Baals profeter. Ja, det var en märklig tävling. Det gick ut på att man hade två stycken offeraltare. Och den som lyckades få sin gud att tända eld från himlen direkt och tända upp det här offeraltaret, den vann, så att säga då. Och de här 450 Baals profeterna, ja, de bad till sin gud eller gudar under hela dagen och lyckades inte. Så kan vi läsa om Elia, hur han ber en kort bön och Gud tänder hans offeraltare. En fantastisk liksom seger i den här tävlingen, om man får säga så. Han är på toppen. Men i nästa kapitel, bara några verser längre fram, så kan vi då läsa hur Elia, hur han sitter ute i öknen under en ginstbuske och önskar att dö. Han känner sig alldeles förtvivlad. Och det beror förmodligen då på att den här onda drottningen Isabel önskar ta Elias liv. Och vi kan se den här berg- och dalgången från en fantastisk framgång till en fullständig hopplöshet och elände för Elias. Elia. Petrus, det är ju ett annat exempel på en trosresa upp och ner. Han är ju från Nya Testamentet. Han lovar ju Jesus högtidligt att aldrig svika honom. Om än alla hans andra vänner skulle svika. Skulle inte Petrus göra det? Bara kort därefter så förnekar ju Petrus Jesus. Jesus är ju fantastisk. Han upprättar ju och förlåter Petrus på ett fantastiskt sätt. Petrus får lov att säga att han älskar Jesus 3 gånger. Vi kan ju se att Petrus tro eller Petrus övertygelse förändrades väldigt efter den här händelsen. Petrus tro stärktes förmodligen och han blev ju den första församlingens ledare. Han fick en betydligt ökad ödmjukhet kan vi se. Och han blev tränad till att vara församlingens ledare. Hur kan vi då få en övertygelse eller en tro som är sann eller så sann som möjligt och som håller i vardagen och som håller alltid under alla förhållanden, en sann tro som klarar påfrestningar och utmaningar och motgångar och medgångar och framgångar? Och det här kanske är den största utmaningen tror jag ibland, att bevara eller att utveckla våran tro under våra framgångar. Det är en väl så stor utmaning att ha en sund och sann tro vid de stora framgångarna. Några ord om tro i Bibeln. Först och främst, då, alla har ju självklart rätt till sin egen tro och sin egen övertygelse. Så är till och med grundlagen, gudskelov. Men det är inte alls samma sak som att säga att alla har en sann eller en fungerande tro ur ett kristet perspektiv och som är grundat på Bibeln. Vi kan också läsa om tro i Bibeln. Det handlar ju inte alls om att man är osäker och inte vet säkert. Vad är klockan? Ja, jag tror den är 10:30. Nej, det handlar ju inte alls om det. Tro i Bibeln, det handlar om en stark förtröstan, överlåtelse, en tillit och ett fullständigt accepterande av att Jesus Kristus är Herre och Kung. Det är tro i Bibeln. Våran tro på Kristus kan och bör också utvecklas och mogna under årens lopp, ju längre vi lever. Och ju längre vi tillhör Kristus, ju mer har vi ju möjlighet att få lära känna honom. Och även om vi inte utvecklas eller mognar i vår tro, så får vi självklart fortfarande tillhöra honom och vara med honom. Paulus, han skriver en del om det här, om att vi ska låta förnya vår inre människa. Vi ska låta Gud förnya vår inre människa. Och vi ska låta Gud förnya vår ande, står det också på några ställen. Och i Romarbrevet 12:2 så står det att vi ska låta förnya våra tankar. Romarbrevet 12:2 så står det att anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja, det som är gott, behagar honom och är fullkomligt. Vi kan alltså lära känna Gud och Guds vilja mer och mer under vår tid här på jorden. Men vi behöver hjälp. Det här är inte någonting som vi gör själva eller klarar själva. Ytterst sett så är det en Guds heliga ande som skapar tro hos oss människor. Vi behöver verkligen hjälp. Och Gud har ju gett oss sitt ord, Bibeln. Och han har gett sin heliga ande som är tillgänglig för alla som önskar få hjälp och ta hjälp. Anden är verkligen våran hjälpare, våran guide och våran vägvisare. Inte en sträng lärare. Till sist lite om tro. En kristen församling eller en kyrka, det är alldeles utmärkt plats för att få hjälp att utveckla sig i tro. Var med i en församling, kanske var med i en cellgrupp eller en smågrupp eller bönegrupp eller vad man nu väljer att kalla det. Goda kristna vänner som man kan prata med. Läsa bra kristna böcker, litteratur. Fantastiskt bra i att mogna i sin tro. Och är du inte med i en församling eller inte med i en cellgrupp, smågrupp och önskar vara det, så kontakta oss efteråt så ska vi hjälpa till med det. Det är viktigt. Ja, när våran tro formas och utvecklas eller mognas under årens lopp, så är det ju åtminstone två fallgropar eller diken som vi kan hamna i. Det ena diket kallar jag ja, pocketguden eller nallebjörnsguden vi har. Eller en problemfixaren med stort P. Eller någon variant utav självhjälp för att få ett bra, framgångsrikt liv. Pocketguden, ja, det är någon jag kan ha i fickan. Jag tar upp ibland för att trösta mig eller vid högtidliga tillfällen eller för att fixa mina problem eller göra så att det går så bra för mig som möjligt att jag får ett så bra, smärtfritt och smidigt liv som det bara kan gå. Får jag inte det här, så får jag inte det jag önskar, så blir jag frustrerad, blir besviken och jag blir arg på Gud för att han inte ger mig det som jag vill ha. Mitt ego blir i centrum. Jag blir självfixerad. Gud ska ju tjäna mig på något sätt. Varför sker inte det här? Varför möter jag de här motgångarna? Jag tycker jag kan känna igen mig i den här bilden ibland. Jag vill att Gud ska hjälpa mig och fixa. Och det är självklart. Det är klart att vi ska be Gud vara med oss i detta. Men om det här blir ett ensidigt fokus på det här, ja, men då har vi hamnat i diket. Det är ju faktiskt så att Gud har inte lovat oss ett smärtfritt liv. Utan motgångar här på jorden. Men det Gud har lovat oss, det är att vara med oss i de jobbiga stunderna, i de svåra stunderna. Gud lämnar oss inte när vi har det jobbigt eller svårt. Och när vi läser Bibeln så förstår vi att det var många av de första kristna som ytligt sett hade väldigt stora motgångar. Som dog och de blev förföljda och så vidare. Men där var Gud ändå vid deras sida. Var med dem och lämnade dem inte i sticket på något sätt. Henrik predikade om det här förra söndagen, om att vi möter stormar. Ja, men det är en del av livet att få möta stormarna. Har vi precis klarat en storm, ja, men då kan vi vara säkra på att det snart tornar upp sig en ny storm. Det andra diket när vi mognar eller utvecklas i våran tro, det är ju att vi får den här stränga allseende guden som vill straffa oss. Den här guden är ju i bästa fall frånvarande, inte bryr sig om så mycket vad jag håller på med, men som i värsta fall är den dömande, hårda, straffande guden som jag är riktigt rädd för. Som jag, det här är riktigt obehagligt. Och det är ju förstås inte ovanligt att det är min egen pappa, min egen uppväxt som har påverkat mig till en sådan gudsbild. Min egen jordiska pappas alla brister och fel påverkar våran bild utav våran himmelska fader. Ja, vi tänker att därför är det bäst att inte ha så mycket med honom att göra när vi har den synen på Gud. Ingen utav de här dikerna är ju sanna eller bra för våran tro. Varför är jag kristen idag egentligen? Ja, från början var det nog att jag var lite i det första diket. Ja, men det var väldigt mycket som var gott och bra för mig. Jag fick mycket av trygghet, mycket av gemenskap och väldigt bra saker. Men med årens lopp så är det ju för att jag verkligen tror att Kristus är sanningen. Kristus är sanningen personifierad. Och det finns egentligen inga alternativ som ens i närheten håller än att tro på Jesus Kristus. Bibeln beskriver Gud som en kärleksfull Gud som älskar sin skapelse, älskar människan samtidigt som Gud är helig. Det här ordet helig som är lite svårt att förstå, men det betyder att han kan inte acceptera ondskan eller det onda. Det är omöjligt för Gud. Så det är därför Gud visar sin kärlek till oss, till människan, genom att Jesus, Gud själv, blir människa och offrar sig för oss på korset. Utan den här liksom basplattan, den här utgångspunkten, att Gud vill oss väl, då kan vi egentligen inte forma eller utveckla en tro som är sann och som håller för vardagen. Det här är oerhört viktigt för oss att få på plats, att Gud älskar oss. Och det var ju många människor, även på Jesu tid, vi kan läsa i Bibeln, som var rädda eller var rädda för Gud och osäkra inför Gud. Och Jesus, han möter ju den här rädslan och osäkerheten för Gud, och han har fullt sjå att förklara vem Gud är och att han vill ge goda gåvor. Att han vill oss väl på något sätt. Det står i väldigt många ställen när människor möter, eller när änglarna möter människor, att var inte rädda, frukta inte. Ängeln möter Maria, änglarna möter herdarna. Var inte rädda. Och det kanske inte är så konstigt. Vi kan bli rädda när vi hör Gud tala till oss. Men vi behöver inte vara det. Jag tänkte läsa två bibelställen, ett från Gamla testamentet och ett från Nya, som handlar om vad Gud vill med oss och vilka gåvor han vill ge. Det första är från Jeremia 29:11-13. Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig så ska jag lyssna till er. Och när ni söker mig ska ni finna mig. Fantastiskt löfte. Och i Lukas 11:11-13. Finns det någon far ibland som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, ska då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom? Fantastiska löften som gäller oss alla, till oss alla, till dig och till mig, och som vi behöver ta till oss. Men hur kan vi då uppleva Jesus mer i vardagen? Hur kan vi höra honom? Hur kan vi uppfatta honom? Känna honom? Hur kan vi känna Jesus i våra liv i en högre omfattning? Ja, vi kan förstå att Kristus talar till oss genom åtminstone på tre olika sätt. Kanske fler. Ett är ju självklart genom ordet. Genom Bibeln. Det är liksom den trygga utgångspunkten, självklart. I Psaltarpsalm 119:105 så... Det här är ett ord som man fick som 11-åring. Ditt ord är en lykta för min fot och ett ljus på min stig. Ja, men Bibeln, det är inte en bok om regler, utan en bok om relationer. En bok som hjälper mig att kunna leva mitt liv på ett sätt som är det bästa på något sätt. Det nästa sättet som Gud kan tala till oss, det är ju genom skapelsen eller genom naturen. I Romarbrevet 1:20 så står det: till allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Och det här är ju många som kan vittna om det, hur man kan uppleva Gud i naturen. Det är många som uppfattar andlighet i naturen. Men sen till sist, det tredje och sista, självklart är det så att anden, den heliga ande, kan ju tala till oss direkt. Anden ledde Jesus påtagligt, ledde honom ut i öknen. Eller så kan anden tala genom andra människor. Vi har Ananias som sändes till Paulus. Eller vi har profeterna i Gamla testamentet som uppmanas att gå med budskap, att ge budskap till Israel. Men sen kan också anden, tror jag, tala direkt till oss genom våra tankar och våra känslor och våra minnen. Det här är någonting i alla fall som jag ibland tror jag underskattar. Eller det här är ett område som jag känner, det här skulle jag vilja få ännu mer hjälp i att förstå och mogna i. Om vi återvänder lite till Elia igen. Jag gillar han, den här profeten. I första kungaboken kapitel 19:11-13 så kan vi läsa om hur Elia står vid berget Horeb för att tala med Gud. Elia upplever väldigt förföljelse. Han är nedslagen och tycker det är riktigt jobbigt. Och kan vi läsa ett lite längre stycke. Herren svarade: gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Herren ska gå fram där. En stark storm som klöv berg och krossade klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom ett jordskalv. Men Herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom eld. Men Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus. När Elia hörde det gömde han ansiktet i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då ljöd en röst som sa: varför är du här, Elia? Han svarade: jag har gjort mitt yttersta för Herren. Och så vidare och så vidare. Och så berättade han att han kände sig så ensam. Han var ensam kvar som litade på Herren. Och så fick Elia ha ett samtal med Herren. Gud är i det stilla suset i den här texten. Han är inte det brakande, i skalvet, inte i elden, inte det spektakulära, så att säga. Självklart är det så att Gud talar på vilket sätt han vill. Och vi kan läsa om många olika sätt i Bibeln hur Gud talar med människor. Här är det inte det spektakulära, utan här är det det stilla suset. Och det stilla suset, det tror jag kan vara våra tankar och våra känslor, det som finns inom oss och som ibland kan brusa både högt och lågt. Gud kan tala till oss genom tankar och känslor och genom dem vi möter under en vanlig dag, en vardag. Det här betyder ju långt ifrån att alla våra tankar och känslor är något som kommer från Gud. Tvärtom, egoism, konflikter runt omkring oss, dålig matsmältning, ont i magen. Alltså det kan ge oss många olika typer av känslor och tankar som inte är från Gud. Verkligen. Nej, för att kunna höra Jesus så behöver vi umgås med honom. Vi behöver vara med honom. Ge tid för att vara med varandra, med Kristus. Och det finns ju så mycket som vill distrahera oss här. Som vill hindra oss från att lyssna in Jesus. Och det går ju att göra en lång lista på det här. Men det här med att använda skärmar och skärmtid och ett överdrivet användande av sociala medier, tror det var ett väldigt effektivt sätt att distrahera oss från att lyssna in ljud i vardagen. Jag tror det kräver en viss viljansträngning eller självdisciplin för att det ska underlätta vårt lyssnande till Jesus. Precis som en vanlig vänskapsrelation eller ett vanligt äktenskap. Det mår bra av att få tid och möjlighet att träffas och verkligen ha lite tid att prata igenom saker och ting. Så behöver vi ha en tid tillsammans med Gud. Självklart. Viljansträngning, ja, det låter lite tungt. Men jag tror ändå det här är ett uttryck för min allra djupaste längtan på något sätt. Jag vill göra den här ansträngningen för att lära känna Gud mer. Det är egentligen det som är det allra viktigaste i livet. Att få lära känna honom mer och mer. Sen har jag en lite mer ytlig vilja. Och den kanske är så att den säger att ja, men det är roligare att titta på tv och käka choklad istället. Ja. En sätt eller ett metod som tillämpas av bland annat jesuiterna. Jesuiterna är ju en klosterorden som är 500 år gammal ungefär. För att höra Kristus mer eller förstå mer vem Gud är. Det är någonting som de kallar examen. Det låter som det är något från skolvärlden, men det är det inte. Examen, det kan vara så här att man tar en 15-20 minuter vid slutet av dagen. För att reflektera över hur dagen har varit. Det är alldeles utmärkt att ta en promenad på en kvart, 20 minuter. Och fundera på, hur kom Gud till mig idag? Hur verkade Gud idag? Hur visade sig han för mig idag? Var det vid den fantastiska soluppgången när jag cyklade till jobbet? Eller var det min kollega som höll upp dörren för mig och gav mig en uppmuntrande kommentar när jag kom in på jobbet? Eller var det när jag lyssnade på det här underbara musikstycket i bilen hem? Det kan vara en mängd olika tillfällen, tror jag. Jag tror också vi kan vid examen ha möjlighet att reflektera över vad jag själv har gjort under dagen. Vad jag har gjort för gott eller mindre gott eller till och med ont. Ont som jag ångrar. Jag får möjlighet att be om förlåtelse och be om kraft att omvända mig och göra bättre vid nästa tillfälle. Genom att se hur Gud verkar i min vardag och visar sig i min vardag så ökar min tacksamhet och förtröstan och tro på Gud. Jag tror vi kan lära oss att se och höra Gud mycket mer i vår egen vardag. I min cellgrupp eller bönegrupp då, som har varit med länge, så har vi en bönebok, så jag tror det är sedan 25 år tillbaks, så där vi skriver in böneämnen. Det vi ber för alltså, och så skriver vi in sen bönesvaren som dyker upp. Och det är ju fantastisk läsning att kunna gå tillbaks så många år i tiden. Gud svarar väl inte alltid riktigt på det sättet som vi har förväntat oss alltid. Men ofta så ser vi tydliga bönesvar och framförallt så ser vi hans stora omsorg om oss. Och när vi får den här lite längre tidshorisonten så tror jag vi tydligare kan se Guds omsorg i våra liv. Guds kärlek till oss. Sen är det ju förstås att vi kan tala med Gud hela dagen. Trots att vissa kommuner, de har ju förbjudit det här. Att man får inte be på arbetstiden. Jag tror det är Bromölla kommun nere i Skåne. Visst är det tokigt? Det är självklart att vi kan sända korta böner. Hjälp mig idag, Herre. Var med mig i det här svåra. Eller bara skicka en suck till Herren. för att förstå vilka tankar och känslor som är tilltal från Gud, så är det så, det är ju självklart att vi behöver jämföra dem med Bibelns budskap, Bibelns berättelser. Vi behöver se, hur stämmer det här ihop? Och ett sätt, ett bra sätt att göra det är ju att meditera eller läsa igenom korta bibeltexter. Gärna de här evangelietexterna som har varit under de här söndagarna, som kanske är 4, 5, 6 verser lång. Läs igenom texten flera gånger så att jag kan den utantill. Sen föreställer jag mig att jag är med där vid Jesus sida. Jag börjar fantisera. Jag kanske är den 13:e lärjungen i båten. Och jag börjar använda mina sinnen. Vad är det jag hör egentligen? Vad hör jag Jesus säga? Vad är det för någonting jag ser framför mig utifrån texten? Hur luktar det här egentligen? Fisk eller vad det nu är för någonting. Vad känner jag egentligen? Förmågan att fantisera, ja, den ska vi inte underskatta. Det är ju någonting som Gud har gett oss. Och jag tror vi kan använda den väldigt mycket i vår gemenskap med Herren. Vi tänker efter, vad är det för tankar och känslor som dyker upp när jag är där i båten med Jesus? Jag är den 13:e lärjungen. Vad är det som gör mig glad? Vad gör mig orolig? Vad gör mig bekymrad? Finns det någonting som något motstånd jag upplever i texten? Är det någonting jag blir arg över? Varför säger Jesus på det här sättet? Blir jag upprörd av något? Vad beror det här på? Är det så att Gud vill säga mig något i det här? Stanna kvar i den där känslan ett tag och fundera. Bli inte rädd. Sen är det ju så, de här texterna, även om de är bara 4, 5, 6 verser, man kan använda den gång på gång, många gånger, att sätta sig in, att meditera över dem tills man går till nästa text. Upplever du ingenting när du gör det här? Ja, men så kan det vara förstås. Så tror jag det är för alla i perioder, självklart. Att det kan kännas väldigt tomt eller tyst, eller det låter, man hör inte så mycket från Gud. Men det betyder ändå någonting att få ägna tid åt relationen med Gud. Att bara få vara med Gud. Våran tro förmognas och fördjupnas utan att vi märker det, tror jag. Utan att vi ser något särskilt dramatiskt. Utan även i de stunder när våra känslor kanske är ganska på låg nivå, så tror jag Gud verkar i oss i vårt innersta. Vi närmar oss slutet på predikan, och en kort sammanfattning. Vad är det egentligen jag skulle vilja att alla fick med sig? Ja, men det är väl ett par, tre punkter. Ja, det viktigaste är förstås att Gud älskar dig. Gud älskar alla människor. Gud vill vara din vän. Han vill umgås med dig och han vill kommunicera med dig. Han vill prata med dig. Det här tål att upprepas så många gånger. Att vi kan kommunicera med Gud och han med oss. Vårt tro på honom kan utvecklas under årets lopp. Och vi kan lära oss att lyssna in Gud i vardagen. Genom ordet, genom andra människor, genom våra tankar och känslor. Trots att det finns mycket som vill hindra oss i den här kombinationen. Och då tror jag att den här, det som vi kallar ibland grå vardag, det kan verkligen förvandlas till en mer, mycket mer spännande resa tillsammans med Jesus under livet. Ja, men vi ber tillsammans här. Ja, Herre Jesus, tack för att du älskar oss, Herre. Du har kommit till jorden för att dö för våran skull, Herre. Det var det yttersta beviset på din kärlek till oss människor, Herre. Tack för att du också vill ha gemenskap med oss, vill kommunicera med oss, Herre. Herre, vill vi bekänna vårt stora behov av hjälp i det här, Herre. Och vi ber att du i helig ande ska verka i våra liv, Herre. Vi ber att du i helig ande ska få ge oss tilltal, Herre. Både på söndag och på vardag, Herre. Tackar dig, Herre, för att vi får överlåta oss själva till dig, Herre. Gång på gång på gång, Herre. Tack för att du är här just nu, Herre. Och tack för att du verkar, Herre. Amen.